Då kör vi igång. Julia, är du redo?
Ja!
Ja, oj, taggad! Härligt! Mycket energi idag.
Jajamän.
Varmt välkomna till Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är programledare för den här podden och jag är reporter på Break It. Och med mig har jag Julia Lundin, också reporter på Break It.
Hello!
Hello! Är du taggad?
Ja!
Mycket, mycket taggad. Bra, det är jag också. Och vi har massa spännande nyheter att prata om idag. Och vi har ju vårt upplägg där vi berättar om några möten vi haft i det senaste. Vi pratar om några snabba nyheter som hänt i veckan. Och sist men absolut inte minst så går vi in på våra snackisar. Men först har vi ett meddelande från Stefan Lundell, Breakits medgrundare.
Tack för det och varmt välkomna till mitt lilla segment här i podden. Jag vill passa på att tacka vår härliga huvudsponsor Swedbank för allt ert stöd. Ni är inte bara med oss här i podden utan backar också vårt nya event Femtalk som går av stapeln i Volvo Studio i Kungsträdgården i centrala Stockholm den 29 maj. Många i där, men så kan det vara ibland. I det här Femtalk-eventet kommer vi ta ett grepp kring ämnena kvinnligt ägande, entreprenörskap och tillväxt inom tech. Är du investerare, företagsledare eller investerare, då ska du absolut dyka upp på det här eventet. Det är många som redan anmält sig, kan jag meddela. Och du anmäler dig via breakit.se. Klicka på eventfliken så hittar du all information du behöver. Nu är det hög tid att lyssna vidare på mina poddvänner. Kör hårt!
Tack för det, Stefan. Men nu, Julia, är jag jättesugen på att höra om ditt möte.
Ja, det handlar om flyg.
Yes.
Det här kan ju du massa om.
Mitt favoritämne.
Ja, men jag har då pratat med en man som heter Robin Wingård som är vd och grundare av Wingbits heter de.
Okay.
Det här är ett möte jag hade för några veckor sedan som fastnade för det tog ganska lång tid för mig att förstå vad de verkligen gör.
Okay.
Så jag tänkte nu att vi får se om lyssnarna förstår. Eller hur? Det här det blir intressant.
Ja.
Så nu tänkte jag förklara vad det är de gör. Alltså, Wingbits då, det är ett community för flygspåning där den som bidrar belönas för sin data. Alltså det här flygspåningscommunityt, det är tydligen en väldigt stor hobby för många och grundarna tror då att det finns mycket att hämta här. Och problemet de säger sig lösa är att genom att erbjuda flygdata i realtid så kan de alltså proaktivt kunna hantera förseningar och öka effektiviteten och förbättra reseupplevelsen för de som ska ut och flyga. Och det som gör dem extra intressanta tycker jag är att de sticker ut hakan ganska rejält och säger att de vill bli större än Flightradar här. Och det här är ett bolag som omsätter 350 miljoner med ett resultat på 230 miljoner, helt otroligt. Ett av Sveriges mest lönsamma bolag.
Ambitiöst,
verkligen,
tycker jag, att ta upp kampen mot Flightradar 24 här.
Ja.
Men du, grundarna, vad har de för bakgrund?
Ja, men Robin Wingård då, han är faktiskt före detta golfproffs med en golfkarriär i USA. Han representerade Sverige i VM, då golf-VM, redan som 18-åring. Det är väldigt kul. Sen insåg han att affärsvärlden lockade då desto mer och så satsade han på att bygga startups i USA. Han hann med att starta 6 stycken faktiskt.
Oj.
Så han är väldigt meriterad. Och han har då grundat Wingbits tillsammans med Alex Lungo som är dataingenjör. Och båda de här personerna har lämnat sina roller på Klarna för att göra det här. Men det var inte på Klarna de träffades utan det var inkubatorn Antler som till slut tussade ihop dem.
Okej, men jag funderar på liksom, Wingbits och det här med flygspårning. Alltså, hur exakt fungerar produkten?
Ja, nu gäller det att jag håller tungan rätt i munnen här och förklarar ordentligt. Idén då till Wingbits, det väcktes av nyheten om att ett litet flygspårningsnätverk hade köpts för omkring 20 miljoner dollar. Mycket pengar. Det här bolaget förlorade 20% av sin data inom loppet av 2 timmar. Och för Alex Lungo då så var det här en ögonöppnare att se liksom hur flygspårning helt är byggt på volontärer idag. Och han ville bygga en modell där de belönar människorna med hjälp av blockkedjan. Så att det fungerar som så att de samlar in live-data från flygplan genom ett globalt antennnätverk. Och de har 800 antenner utplacerade i 58 länder idag. Och de flesta är då utplacerade av användarna själva. Och 2 miljarder uppdateringar kommer in varje dag från användarna i dagsläget.
Alltså de som tycker att det är kul att spåra flygplan.
Ja, exakt. Så 2 miljarder sådana. Och när då användarna skickat in informationen så belönas de med så kallade utility token. Det här har jag faktiskt inte hört talas om tidigare. Baserat på hur ofta de hjälper Wingbits. Och användarna kan då sedan använda de här tokens i Wingbits ekosystem. Alltså typ på samma sätt som du köper outfits i Fortnite, det här spelet Fortnite. För att till exempel själva få tillgång till datan. Och sen kan de alltså bygga egna lösningar, appar eller dylikt, som är väldigt poppis då bland flygspårare. Wingbits i sin tur då tjänar pengar på att de säljer datan vidare till bolag som vill betala för den. Och det ska då vara väldigt många enligt grundarna. Och i framtiden så kommer den här datan kunna kombineras med historisk data för att kunna förutsäga hur ett försenat flyg påverkar nära framtida flyg och så vidare. Det här kan ju inte förklaras i 2 meningar, det hör du, Åsa. Mm. Vad är det de gör? Förstår du det här? Som kan flyg ändå bra, du har flygcert och så vidare. Alltså, förstår du den här modellen?
Ja, alltså, som du hör så blev jag lite tyst här för jag försöker hänga med. Och, jag tror jag fattar modellen. Men jag blir lite så här... Okej, användarna ska själva samla in data och ge det här till bolaget. Då undrar jag. Jag får flera frågor som jag bara skjuter ut nu.
Ja.
Granskar bolaget den här informationen de får in?
Ja, det gör de.
Det gör de?
Ja.
Och, men så, jag tänker, för man vill ju ha flyginfo i realtid. Mm. Liksom, blir det i realtid då? För jag tänker så, om man tittar på Flightradar då, som de vill konkurrera med. Där öppnar du en app och sen så genom deras sändare, förenklat, så får du upp information om hur många flighter som helst som är på väg någonstans eller har landat precis eller ska lyfta och så vidare.
Mm. Det fungerar ungefär på samma sätt här, tror jag. Alltså på Flightradar, visst är det så? De tjänar väl pengar på prenumerationer, är det inte så?
Prenumerationer och annonser.
Annonser är väldigt stor.
Men de säljer ju också data vidare till aktörer inom liksom flygindustrin. Och då är det inte... Ja, alltså det finns ju massa olika aktörer som behöver den här datan.
Ja.
Liksom. Så att de har ju flera ben att stå på.
Det här Wingbits då ska försöka slå sig in.
Mm-hmm. Mm. Okej, okay, ja, men då fattar jag lite bättre.
Mm.
Men du, hur går det för dem då?
Ja, men de växer tydligen väldigt fort, enligt Robin då. De ökar med många miljoner positionsuppdateringar om dagen. Det är många som har fått nys om dem. Någon marknadsföring behövs inte för den här målgruppen. De har en väldigt bra så kallad geek factor.
Ja, men det kan jag absolut ge dem.
Eller hur?
Ja, jag tror inte att det behövs så mycket marknadsföring. För
det behövs inte för något av de här bolagen.
Alltså flygnördar är... många och de finns lite överallt.
Ja, i hela världen.
Ja.
Och det hela blir en form av nätverkseffekt. Och ju fler folk som kommer in, desto mer data kan ju det här bolaget sälja då. Mm. Vidare till andra aktörer.
Okej. Okay. Mm. Men du, har de tagit in kapital eller har de växt organiskt?
De har tagit in en mindre bryggrunda på 2,4 miljoner. Och de har då bland annat fått in Miami-baserade Borderless Capital som investerare. Som är aktiva inom Web3-segmentet. Och bara den här investeraren, Borderless, har avsatt 100 miljoner dollar till den här typen av projekt. Alltså crowdsourcing av data. Så är man en sån här tjänst så ska man nog leta VCs utomlands. Det känns som att riskaptiten i USA är väldigt stor just inom det här segmentet. Mm. Liksom. Och nu håller de på då med en runda där de vill ta in drygt 40 miljoner kronor.
Men vad tror du då? Kommer det funka?
Ja, eftersom jag är inte speciellt hemma på det här området och först inte förstod caset. Jag fick fråga flera gånger vad det här går ut på. Jag känner att det är lite svårt att ge ett ja eller nej. Samtidigt som jag fattar att liksom, Web3-lösningar, blockchain, som denna tidigare bara varit en hype. Alltså det har inte funnits något liksom, use case utan allt har varit ren spekulation egentligen. Nu är det väldigt många projekt som byggs här och mycket kapital som investeras. Så det är ett stort område. Mm. Och det är även flygspåning. Det känns som att det är nästan gränslöst. Liksom. Alltså, det är en väldigt stor chans här. Mm. Vad tänker du?
Alltså, jag fattar inte riktigt. Jag fattar modellen bättre nu än innan. Men jag fattar, känner inte att jag
du är inte övertygad.
Nej, det här kanske blir värsta grejen. Mm. Eller så blir det inte det. Mm. Alltså de riktar ju sig mot en målgrupp som är väldigt intresserade. Mm. Kan ju skriva på den själv. Mm. Liksom. Det är ju så fort det kommer en flygmaskin. Så oj, titta där, ett flygplan. Ja. Och så är man som ett litet barn. Ja. Liksom. Och det finns väldigt många sådana. Så att, ja, absolut.
Bara det kan bädda för en succé då.
Ja. Ja, exakt.
Så... vi får följa dem helt enkelt.
Intressant, vi får ringa dem om ett år.
Ja,
eller så.
Det gör vi.
Men du, nu vill jag berätta om mitt möte.
Gör det!
Som också faktiskt SIR-men här. Det här var inget möte jag hade nu de senaste dagarna, utan här om häromveckan. Uh-huh. Och det var ett dubbelmöte med två personer. Kajsa Nilsson och Caroline Forsmark. Och den här duon har grundat Prack. För de tycker sig ha hittat ett hål i skönhetsmarknaden för män. För om du tittar på skönhetssegmentet, liksom hudvård och hygien för kvinnor, så är det här någonting som utvecklas hela tiden och vi rapporterar ju mycket om det. Och för män har det hänt mycket inom alltså så här, skäggprodukter, oljor och hudvård liksom relaterat till det. Men bland produkter som liksom killar och män använder varje dag, typ tvål och sånt, så har det verkligen hänt så mycket alltså doft- eller varumärkesmässigt, menar de här grundarna.
Hur har det här bolaget lyckats nå ut då?
Jo, men de säger att de har varit duktiga på att gräva där de står, och det är jag beredd att hålla med om. De är baserade i Skåne där hockey är väldigt stort, berättar de. Och de började tidigt jobba med en målvakt som spelade i A-laget, Kalle Klang. Han spelar nu i USA. Och ja, men de fick liksom, det här samarbetet fick väldigt bra effekt lokalt, så de har fortsatt på samma strategi nationellt och jobbar med upcoming talanger inom sport. Och nu i det senaste har de haft ett samarbete med Nacka Rockers, ett hockeylag i Nacka, som är också, förutom duktiga på sporten, också väldigt duktiga på TikTok. Så de har hjälpt det här bolaget att göra innehåll från omklädningsrummen med då de här hygienprodukterna som bolaget tar fram. Och sport ligger ju väldigt nära den här typen av produkter, i och med att ja, hygien och sport går hand i hand på något vis.
Verkligen kul att de har tagit hjälp av hockeygrabbar. Alltså hockeygrabbarna, ja. Liksom. Men med den här Kalle Klang, är han lite av en influencer? Alltså han är stor. Ja, nu, i sociala medier.
Nu spelar han i USA. Ja. Men när de hade det samarbetet med honom, vad jag har förstått, och så, det fick ju väldigt bra effekt liksom, lokalt. Ja. Och så började de bygga utifrån det då.
Wow, vilken grej.
Så att det blir som en influencer. Ja. Affär då, i
väldigt
princip.
Lokalt, liksom.
Väldigt lokalt. Väldigt lokalt.
Vad intressant. Hur går det för bolaget då?
Ja, men idag säljs produkten inom den egna e-handeln och hos återförsäljare som ICA och Lyko. Och enligt grundarna så ökar försäljningen hela tiden, och sen de blev listade på ICA och lanserade där i augusti, har de fått en bredare distribution helt enkelt. Och om vi tittar på utvecklingen då, hur det har gått, så 2022, då var då det var ett par år efter starten, så omsatte de 350 000 kronor med ett miniresultat på ungefär 400 000. 2023 ökade omsättningen till knappt 2 miljoner kronor, medan minusresultatet blev lite större än året innan. Och exakt siffra vill de här två grundarna inte ge, men de menar att allt är i sin ordning, för de satsade mycket på marknadsföring under året och behövde fylla på lagren och så. Och de verkar vara väldigt liksom så här... vi ska göra det här, för de säger att det kostar att bygga varumärke självklart och ta marknadsandelar. Och att det kostar och att satsa stort. Och det är någonting som de har haft sikte på redan från starten.
Mm. Och vad har du för analys här? Kommer de lyckas med detta?
Alltså jag tycker att det här är ett jätteintressant segment. För mig vetligen har det inte hänt jättemycket. Om man jämför med hur mycket det sker kring sådana här produkter för kvinnor. Men tänk också att det kanske är av en anledning Eller, alltså jag tänker, jag ska inte säga att kvinnor är mer intresserade av tvål, exempelvis. För det har jag inget underlag för. Men det handlar ju om utbud och efterfrågan, på något vis. Men det här bolaget har gjort ett par finansieringsrundor sedan starten, där de plockade in 3,5 miljoner kronor. Och nu ska de ta in ytterligare 10.
Är det änglar eller som går in? Eller?
Ja, men riskkapital ska de ta in nu. Mm. Så ja, vi får se helt enkelt. Men jag tänker så här, alltså, de har inte tagit fram någon liksom, ny produkt som de ska försöka övertyga marknaden med. Utan det här är ju, alltså, de vill ta sig in i varje mans badrumsskåp helt enkelt och konkurrera med, ja, med dubbeldusch. Alltså, gud, jag är så dålig på
ja, men precis. Varumärket.
Och de menar ju själva att det finns en otrolig potential här. Så jag säger att vi håller koll.
Ja, spännande.
Ett till bolag vi ska ringa om ett år.
Jajamän.
Ja. Nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan. Facebooks och Instagrams ägarbolag Meta rapporterade igår sitt första kvartal för året. Och bolaget straffades i den amerikanska börsens efterhandel med en nedgång på så mycket som 19%. Det motsvarar $200 miljarder av hela bolagets värde, motsvarande runt 2000 miljarder kronor. Och det var prognosen framåt som var den stora besvikelsen. För både vad gäller resultat och omsättning överträffade den här sociala medieten förväntningarna. Omsättningen kom in på $36,5 miljarder. Väntat var en omsättning på $36,2 miljarder. Och för helåret räknar Meta med kostnader på $96-99 miljarder, högre än den tidigare prognosen på $94-99 miljarder. Och utöver detta guidar Meta också för högre kapitalinvesteringar även bortom 2024. Spelkoncernen Embracer Group, som vuxit genom väldigt många förvärv de senaste åren, kastar sin gamla strategi över bord. I veckan offentliggjordes en plan på att dela koncernen till 3 fristående noterade bolag på Nasdaq Stockholm. I samma veva meddelades att Embracer genom Asmode säkrat ett finansieringsavtal om €900 miljoner, motsvarande 10,5 miljarder kronor, vilket minskar skuldsättningen i återstående Embracer Group.
De dyker upp som svampar ur jorden just nu. Bluffsajter som säljer diverse produkter direkt från utländska, ofta kinesiska handelsplatser. Dessa bluffande dropshippingbolag skapar nu en våg av anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden. I många fall är Klarna involverade, det rapporterar Dagens Industri. Arns ordförande Marcus Isgren säger att de fick in 871 ärenden mot Klarna 2022. Och hittills i år har de 260 ärenden som riktar sig mot Klarna. Flera läsare har hört av sig till DI Digital med berättelser om hur de blivit bemötta av fintechbolagets kundtjänst, och de är inte nöjda. Kundtjänsten existerar inte, säger en av dem. Nu överväger Konsumentverket rättsliga åtgärder mot fintechbolaget. På tisdagskvällen lokal tid presenterade Tesla sina siffror för första kvartalet. Analytikernas förväntningar var dragna i botten och dagen beskrevs som en ödesdag. Det visade sig att stämningen var befogad. Siffrorna var nämligen ännu sämre än väntat. Tesla redovisade en justerad vinst på 45 cent per aktie jämfört med analytikernas snittprognos som låg på 51 cent per aktie. Omsättningen för första kvartalet landade på drygt $21,3 miljarder, motsvarande ungefär 240 miljarder kronor. Det betyder en nedgång på 9% jämfört med samma period i fjol. CNBC rapporterar att det här är bolagets största nedgång sedan 2012.
Spotifys intäkter växte med 20% under första kvartalet och uppgick till drygt €3,6 miljarder, motsvarande ungefär €42 miljarder. Streamingbolaget, som fyllde 18 år på tisdagen, visade i rapporten att bolaget nu verkligen slagit sig in på vinstspåret. Rörelseresultatet låg på €168 miljoner och bolaget spår att vinsten under det andra kvartalet kommer att bli ännu högre än så. Men det är inte allt som hänt hos Spotify den här veckan. Sent på onsdagskvällen kom det in en anmälan till USAs finansmyndighet SEC gällande en stor insiderförsäljning i Spotify. Det är vdn och medgrundaren Daniel Ek som uppges ha sålt aktier till ett värde av nästan 1,3 miljarder kronor. Försäljningen skedde alltså efter att Spotify levererat en stark kvartalsrapport. Nu har vi kommit in på våra snackisar här. Vårt sista men absolut inte minsta segment här i podden. Julia?
Ja. Förra veckan så snackade jag ju lite om mitt möte med spraytanbolaget Tan Revels vd, Andrea Marshall Huttig, som fått in Conny Jonsson som ny ägare. Men det finns ju faktiskt ytterligare en vass utmanare inom det här segmentet spraytan, alltså, och det är Comis. Det här är ju en beautytech-satsning från Daniel Wellington, grundare Philip Tissander, klockkungen som vi brukar kalla honom. Just på det. Breakit. Comis är något han arbetar med vid sidan av Daniel Wellington och som lanserades i december 2022. Och han driver detta tillsammans med två tidigare DV-chefer då, Dennis Eriksson och David Lauviner. Och det här bolaget Comis, de säljer alltså en så kallad nanomistenhet tillsammans med laddare och kapslar med vätska då, som du sätter i den här enheten och sen sprayar över ansiktet för att gradvis bli brun.
Alltså är det bara liksom för ansiktet?
Ja, det är det. I dagsläget helt enkelt.
Okej. Okay.
För spraytan, då, när du går till en salong liksom, då kan du ju gå in i en då går du in i en dusch liksom, om du vänder på dig och
okay.
Inget jag har gjort, men det går till lite annorlunda. Men sen den här lanseringen då, i december 2022, så har det varit ganska tyst från Philip Tissander och Comis. Så jag började helt enkelt kika runt lite, såg att bolaget hade tagit in närmare 16 miljoner då i nyemission. Totalt så har de plockat in drygt 20 miljoner kronor sen start till en värdering om 56 miljoner enligt då ägardatabasen Eivora.
Men om vi tittar på ägarbilden då, finns det några intressanta ägare?
Ja, det var det här som jag hajade till på.
Oj, får
wow,
höra.
När man satt och gjorde lite research här. Jo, men Philip Tissander är största ägaren med 47%. Och näst största ägare är Anne-Louise Blank. Säger det här namnet dig något, Åsa? Hur talas om henne?
Ja, kan det vara...
Ringer någon klocka?
Kan det vara Jula?
Det är det.
Det är rätt.
Exakt. Det är Blanke. Ja, du, ett poäng. Bra jobbat.
Tack.
Hon är alltså arvtagare till Jula-koncernen tillsammans med syskonen Carl-Johan och Marianne. Och Jula är en av Nordens största kedjor inom bland annat hem, trädgård och fritid. Så att det här arvet från bolaget räknas då till runt 1 miljard.
Inte illa.
Inte illa. Hon har alltså gått in då i den här satsningen Comis. Och fler investerare är Oskar Hållén som är vd för Cemvision. Ja, utvecklar klimatsmart cement, har vi skrivit en del om. Tidigare toppchef på Klarna. Sen har vi också Linn och Marcus Tagesson som är grundare till babysajten Baby Shop. Och Peter Törnqvist som är styrelseordförande i Synsam, investerare, tidigare Nordenchef för Lehman Brothers. Bland annat.
Vilken himla uppställning.
Många fler. Så ni får läsa den här artikeln helt enkelt om man vill veta mer.
Men du, det var ju en ordentlig uppställning här, riktigt tunga namn.
Ja.
Varför går techprofiler in i spraytan-bolag? Alltså är det här nästa stora grej?
Ja, det kan man ju tänka sig. Alltså, det känns som att det här är en marknad som har liksom stor förbättringspotential för att folk klagar fortfarande på att brunta solkrämer. Ja, men det gör en orange och randig och det är jättesvårt att applicera. Och, det liksom. Och jag har nog varit en av dem. Jag vet inte hur mycket brunta sol du använder. Men,
nej, jag vågar inte.
Nej, du kletar inte
alltså,
på
jag tänker bara
detta.
På det här avsnittet i Vänner när Ross ska spraytanna. Och det slutar med att han blir väldigt, väldigt solbrun på ena sidan kroppen och inte alls på den andra sidan kroppen.
Nej. Han är vit där och så är han lite orange.
Ja,
men det är det du tänker på.
Mm.
Ja. Jag tror att det här är förbättrat, så jag hoppas det sen det vänneravsnittet. Alltså jag själv är ingen stor användare, men jag kan liksom använda det lite sådär på sommaren eller typ nu på våren. Så jag tycker att det har förbättrats ganska mycket. Ida Warg till exempel. Ida Warg Beauty är ju ett exempel på varumärke som sålt som smör vad gäller brun utan sol. Kaja har lanserat flera produkter på området som folk verkar gilla. Och sen så kommer ju den här nytänkande teknologin då, alltså som Tan Revel, Comis. Tan Revel går ju inför en global lansering nu också, så att de verkar ju också satsa väldigt hårt på det här. Och båda de här har ju då enheter som du kan ladda, så istället för att gå till en spraytansalong som Ross gjorde, så kan du göra samma sak hemma då. Men det här är ju än så länge för ansiktet. Det är ju liksom alltså ansikt, hals, vad heter det, dekolage och sådär. Det är väl liksom det som framhävs mest liksom. Ja. Och det är lite så här som när Foreo kom 2013. Alltså det här är djuprengörare till ansiktet i silikon. Liksom det laddas på samma sätt. Grundades av två svenskar, kan väl ändå sägas ha förändrat skönhetsmarknaden. När de var som störst i Sverige så omsatte de 2 miljarder bara här. Och nu har de framförallt växt i Asien och USA. Då. Så att det är lite enheter som du laddar. Och det hade ju varit jätteintressant att se Comis pitch och 10-års plan här nu. Hur ska de erövra marknaden?
Verkligen. Ja. Men så här långt då, hur går det för dem?
Ja, men vi väntar med spänning på bokslutet från 2023. För de sålde bara för en månad då, under 2022. Så det är inte så jätteintressant. Nej. De sålde för typ så här, 40 000. Jag har inte lyckats få tag i Philip Tisandes medgrundare trots flera försök. Jag förutsätter att de inte är så pigga på att prata kring bolaget just nu. Jag har även tidigare försökt nå Philip Tisander kring det här, men utan resultat. Han är ganska hemlig och pratar ju inte helst med media.
Nej, det är sällan man hör en intervju med honom.
Nej, det var väldigt länge sedan. Men Philip har åtminstone uppdaterat sin LinkedIn då, så där kan man få lite så här hint om hur det går. Det är flera bolag som har hyllat Comis och de har även i snabbtakt sålt in den här produkten till aktörer som Selfridges i London och Printemps i Paris och sådär. Så att de har verkligen ett globalt fokus trots att det är väldigt utmanande marknadsklimat i Europa just nu. Man vill liksom bygga en stark kundbas också utan att förlita sig på rabatter och kampanjer har de berättat. Och det här känns ju nästan lite som en peak till Donny Wellington, för att de har ju många år jobbat med just influencers och rabattkoder. Det är ju typ så de blev stora och kända. Och sen är man också lite nyfiken på, vad blir Tisandes nästa grej? Kommer han ha tid för Donny Wellington? Alltså han är ju fortfarande väldigt operativ där.
Ja.
För att förutom Comis så driver han även den här golfsimulatorn Alba Golf då. Och är delägare i den. Så det här,
många järn i elden.
Han startar bolag alltså.
Han startar bolag, ja.
Ja. Kul att följa.
Spännande. Som du sa, vi väntar med spänning på bokslutet från 2023.
Yes!
Okej, men du, nu är jag jättetaggad på att gå in på nästa snackis. För nu ska vi snacka om Horsetech, som är absolut glödhet just nu.
Woho!
Och det här handlar ju alltså om techbolag som riktar in sig på ryttare och hästar och tagit fram produkter eller lösningar för ridsport och hästliv. Och vi har precis igår faktiskt publicerat en stor kartläggning med en del av de här bolagen i Sverige.
Det här är ju sjukt spännande. Alltså, tech har ju verkligen tagit sig in överallt och nu även i stallen. Alltså. Hur stor är den här spotten? Hästspotten?
Ja, men om vi tittar bara i Sverige så omsätter hästnäringen 32 miljarder kronor per år. Och bland svenska idrottsförbund kommer ridsporten på fjärde plats efter fotboll, golf och ishockey. Så det är egentligen inte så förvånande att fler techbolag börjar få upp ögonen för hästbranschen. Men det är ändå först nu, eller sen några år tillbaka, som det verkligen börjar hända grejer. Och någonting som jag har insett när jag har gjort den här kartläggningen är att hästnäringen beskrivs ofta som väldigt traditionell. Som i mångt och mycket lever kvar i anor från förr. Och det här är inte sällan roten till företagens absolut största utmaning. Att förändra ett beteende och gamla vanor.
Vad är det för typ av bolag inom Horsetech? Alltså vad gör de?
Ja, men det här är ganska brett. Så egentligen så finns det tre olika kategorier av bolag just nu inom Horsetech. Dels är det e-handlare som antingen säljer kläder för ryttare eller utrustning för ridsport. Och här så spelar sociala medier in en väldigt stor roll. De här bolagen bygger communities för sina kunder, så att det inte bara är produkten man vill ha, utan man vill vara delaktig i det här, ja, men communityt. Och här ser vi bolag som, ja, men Madeleine Törnblom, som Maja Delores. Vi ser Equestrian Stockholm som Johanna von Sydow ligger bakom. Och även OS-legendaren Peder Fredriksson har nyligen lanserat de första produkterna i hans bolag Buff, som då gör utrustning för ridsport. Så det är ett segment, men det finns också bolag som fokuserar på innovativa produkter som också säljs via e-handel ofta. Som typ nya typer av stigbyglar som ska göra sporten säkrare också. Där har vi bland annat Ride Equestrian. Men så finns det såklart techigare techbolag, om man säger så, som tagit fram exempelvis digitala plattformar eller appar, ofta AI-baserade, som ska användas för träning eller rådgivning eller för att förebygga skador hos hästen. Och här hittar vi bolag som bland annat HeyHey, RideSam och Sleip. Men det här är bara några av bolagen som finns, så in och läs hela kartläggningen på break.se.
Shit, vad mycket gottigt det finns att läsa där, alltså in och läs. Hästnäringen har ju funnits i hundratals år, om inte längre. Alltså, hur kommer det sig att det är först nu som utvecklingen verkligen börjar ta fart, tror du?
Alltså det här är en jättebra fråga. Alltså, som sagt, det är en väldigt traditionell bransch som väldigt många av de här bolagen vittnar om. Och jag har pratat med Kristina Körmendi, som är vd på Peder Fredrikssons bolag då, Buff. Och hon menar att utvecklingen i branschen börjar ta fart helt enkelt för att fler får upp ögonen för sporten. I och med att, ja, men inte minst svenska ryttare verkligen seglat upp på elitnivå allt mer de senaste åren. Och när fler intresserar sig av sporten, ja, men då är det också förståeligt att det också blir fler bolag som försöker kapitalisera på det här. En annan person, Karin Lindell, hon är medgrundare och vd på RideSum, som har skapat digitala verktyg som hjälper ryttare och tränare, menar att, ja, men även pandemin har bidragit. För då var det ju som känt väldigt många som hamnade i lockdown, även ryttare och hästar såklart. Då kunde man ju inte träna och ta hand om sin häst som man gjort tidigare. Man kunde exempelvis inte träffa tränare eller besöka något annat ridhus än det som, ja, var i precis anslutning till där hästen stod då. Så många fick lyfta blicken för andra lösningar. Och behövde man hjälp eller rådgivning, som man så ofta gör med hästar, då fick det ske digitalt. Men så finns det ju såklart en till faktor. Investerare.
Och varför är investerare plötsligt intresserade av det här området?
Alltså det finns många intressanta aspekter här. Så i och med att det inte har hänt så mycket här, så finns det också en väldigt stor utvecklingspotential. Nu är också tekniken på plats som aldrig förr. Det är bara att sätta igång i princip. Men det omsätts också enorma mängder pengar i den här sporten. Inte bara att man liksom lägger pengar på att hästen ska må bra och så. Men väldigt många spenderar mycket pengar på kläder och utrustning. Och nu då allt mer även på digitala lösningar som man vill ha till sitt hästliv. Och vi ser ju också att det är många av de här bolagen som tar in ganska mycket kapital.
Och du menar att det är en köpstark målgrupp här?
Ja,
som man ska haffa.
I mångt och mycket. Jag tror att självklart så påverkas man av en låg konjunktur. Man kanske inte, ja, men köper den där nya fina, någon form av utrustning som man vill ha, för det man har kanske håller ett år till och så. Men jag tror absolut att det finns mycket pengar här. Ett av bolagen jag har pratat med berättar för mig att hästmänniskor lägger omkring 10-15 000 kronor i månaden på den här livsstilen. Som liksom kommer med att ha häst. Så att ja, pengar finns.
Wow. Finns det någonting som liksom talar emot den här utvecklingen då? Vilka är liksom de största utmaningarna?
Ja, men alltså, om man ska dra alla över en kam här då, så alltså man måste ju inte bara övertyga kunder om att ens produkt eller tjänst är bra, utan man måste verkligen förändra ett beteende. Återigen tillbaka till det här att det är en så traditionell bransch, som det är verkligen återkommande i den här kartläggningen. Sen är det klart, alltså det är många av de här bolagen som befinner sig i en startup eller scale-up-fas och är behov av kapital, och det måste man lyckas säkra samtidigt som man exempelvis behöver utveckla produkten och jobba med marknadsföring för att nå ut helt enkelt. Konkurrensen, det är också en faktor. Men så är det klart att det finns plats för fler än en aktör inom exempelvis e-handel eller träningsappar. Men jag tror verkligen att det största handlar nu om att få folk att våga testa någonting nytt. För att, alltså så här, jag är ingen hästmänniska själv, men jag får möjlighet att följa med till stall i det senaste. Och min uppfattning är att har man häst eller ägna sig åt hästar, Så man behöver ha en rutin både för sig själv och för hästen för att det ska fungera så bra som möjligt. Och har man en rutin som liksom rullar, som funkar i sin vardag, då kanske man inte är så villig att experimentera med den för att bara testa någonting nytt. Det kanske är jag tror att det är ganska stort motstånd där. Så ja, det skulle jag säga är den absolut största utmaningen, att man ska få folk att testa någonting nytt, fast man har någonting, alltså att användare redan har någonting som fungerar. Men då i slutändan så är det egentligen en fråga om utbud och efterfrågan, som i alla andra branscher.
Var det många av de här liksom tjänsterna som startade under pandemin, eftersom att det då, vet du det?
Några år innan eller under, ja. Men det är inte så här att boom, det var exakt då.
Nej,
allting hände.
Det har liksom kommit successivt.
Ja. Precis. Men jag tror absolut att, som Karin sa, att det blev liksom ett litet uppsving där.
Just då.
Särskilt för de digitala lösningarna, absolut.
Verkligen intressant område.
Ja, det här var jättespännande att jobba med. Och jag har lärt mig massor. Men jag har förstått att det finns såklart fler bolag än de här 18 vi har kartlagt. Så om du som lyssnar har tips mot bolag, så hör jättegärna av dig. Mig når ni på as@breakit.se.
Och mig når ni på julia@breakit.se.
Snyggt! Nu ska vi runda av det här avsnittet för idag. Men först så, Julia, du ska gå på föräldraledigt här nu.
Ja, gud vad sorgligt.
Ja.
Sista podden.
Ja,
nu kommer jag vara borta ett tag här. Jag kommer fortsätta lyssna på podden. Och den kommer fortsätta som vanligt.
Men vi kommer sakna dig något otroligt.
Och jag kommer sakna alla på Breakit.
Men tiden går snabbt, du är snart
det
tillbaka.
Gör det. Vi ses igen.
Det gör vi.
Igen. Ja.
Och vi hoppas klart att du ska ha en helt fantastisk ledighet.
Tack så mycket.
Okej, nu blir det nästan,
nu slutar vi gråta.
Nästan lite tårdrypande här. Alla ni som är med oss, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då.
Hej då.